Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så där, då var ni tillbaka igen med mig, Joakim Lindén Kastenbäck, och det här är Brottsofferpodden såklart. Jag vill börja med att säga en sak, att jag läser bland vissa recensioner att det står att jag är, kan vara ganska hård, jag kan vara ganska kort och jag kan vara en, jag vet inte, och att jag borde göra mer av introt, outrot. Men när det kommer till själva redigeringen, jag är absolut inget proffs, jag är helt självlärd. Och jag tycker den här podcasten inte behöver ha mer än just det här. Det är mina gästers historier och berättelser som ska vara fokus. Liksom så här. Och angående hur jag låter, jag brinner extremt mycket för det här ämnet. Men sen kanske jag har en röst, jag kanske har något annat som gör att det kanske låter lite kort. Jag har ingen aning, men jag läste vissa recensioner. Och först när jag läste den så tyckte det var lite tråkigt såklart. Eftersom det är verkligen inte så jag känner mig. Men det var det här. Där. Jag vill i alla fall få det ut med, framförallt det här med att jag kanske borde göra mer av ett intro eller outro, och borde göra det och det och det, så att det ska bli så himla flashigt och speciellt. Men, det här är en enkel podcast med ett superviktigt syfte. Det är det så jag ser på det. Som sagt va, vi är tillbaka igen. Det här är del 2 av hederskultur, och ni som inte har lyssnat på del 1, rekommenderar att lyssna på del 1 så att det känns mer logiskt det där. Men vi slutade del 1 och prata om vad det finns för hjälp och vad man kan göra. Liksom. Så att, jag släpper in dagens gäster igen. Så tack igen för att ni är med mig. Jag som lekman, så här, om jag misstänker något, hur kan jag gå tillväga? Så här, vi ser att jag har någon som jag kommer nära, tjej eller kille, jag misstänker att det är något konstigt där. Finns det något sätt jag kan närma mig den här människan? Liksom? Självklart förstår jag att jag måste faktiskt bry mig lite självklart om ämnet, eller bry mig bara om personen, kanske vi gör det enklare. Så här, finns det på något sätt jag kan göra?
Precis, det jag skulle rekommendera dig är ju att du läser på om problematiken till att börja med, så att du förstår vad det handlar om. Vad det grundar sig och hur det kommer sig att det ser ut som det gör. Sen är det också att jag som har jobbat på individnivå, jag har jobbat väldigt mycket med individärenden. Det är inte så lätt. Personerna kommer inte berätta saker för dig bara hur som helst. De måste ha förtroende för dig. De måste veta att det de berättar för dig antingen leder till att de 100% får hjälp, eller leder till att du inte säger det till någon annan. Men när de märker att du kan ha kunskap, så får de också förtroende per automatik. Och då kommer de berätta saker för dig. Och när de berättar saker för dig, är det akut och du måste agera kring det, då har vi ju socialtjänsterna. Och då hänger det väldigt mycket på att den socialtjänst du vänder dig till har kunskap och förståelse. Och är det så att man själv inte kan förstå och inte vet vad problematiken handlar om, men att man misstänker att det rör sig om hedersrelaterat våld och förtryck, så kan man som yrkesverksam vända sig till Nationella kompetensteamets stödtelefon. Vi har också många stödchattar runt om idag som är anonyma. Så att man kan rekommendera personer som lever med utsatthet eller misstänker att den lever med utsatthet, kan vända sig och ställa frågor. Det här är mitt liv, vad handlar det om?
Finns det hjälp de kan få då mer än bara information? Så här. För även om de informationen, du lever i en situation som absolut inte är bra, som kanske kommer leda till det här och det här och det här.
Precis.
Men finns det någon hjälp mer sen än informationen? För annars så går man hem till familjen som är sin förövare kanske, Och vet om att det här kan ju bli konstigt nu. Mm. Så här. Och, men vad ska jag göra?
Ja, men precis. Och den hjälp som finns, eller det finns, det är klart det finns hjälp att få. Och det är ju bland annat socialtjänsterna. Ja. Och det som är ju att jag har ju många gånger följt med utsatta som stöd. För de har förtroende för mig, men kanske inte för en myndighetsperson som de aldrig har träffat. Det behöver inte ha att de är myndighetspersoner, utan att de aldrig träffat personen. De vet inte vad det kommer leda till. Så att säga att du har träffat en person som du själv beskriver då, som berättar saker för dig, som berättar om begränsningar och kontroll, och du förstår, och den märker att du förstår och du vill hjälpa den personen. Erbjud då dig själv, ta den tiden, ställ upp, säg att jag kan följa med dig, vi kan gå till socialtjänsten tillsammans. Oftast är det ju det som har varit bra med många socialtjänster, att de har möjlighet att komma ut och besöka personen. För att besöka en socialtjänst kan ju vara alarmerande. Blir du sedd på socialtjänsten av någon, så kommer det ju gå rykten. Okay. Vad gjorde ditt barn på socialtjänsten? Så det bästa är ju att socialtjänsten då kommer till den skola där den här personen går på. Eller någon annanstans om den inte går på skolan. Någon neutral plats helt enkelt. Där de möter upp, ställer frågor och så vidare. Och sen inleder en utredning. Sen är det ju så att många socialtjänster har blivit mycket bättre på att bemöta de här frågorna. Men med kunskapen är ju fortfarande, det saknas på flera ställen. Men däremot så är det många som utbildar sig, många som blir bättre, många som har särskilda team som jobbar bara enbart med de här frågorna. Men återigen, är man inte insatt och kan frågorna, så finns det ju hjälp att få. Man kan ringa och söka hjälp och be om stöttning. Men det som också är ju att många utbildningar vi har idag som riktar sig mot att jobba med människor saknar ju kurser i just hedersrelaterad våld och förtryck. Så att man måste ändra uppbyggnaden av våra utbildningar. För att på så sätt få in mer och mer just våld i nära relationer, hedersrelaterad våld och förtryck, sexuellt våld. Så att man får med sig det redan från start. Så det inte blir att när du kommer ut på en arbetsplats, då får du ett ärende som du inte har en aning om hur du ska bemöta.
Ja, det blir ju väldigt, väldigt fel.
Ja, nej, men verkligen.
Men alltså, du jobbar med det här dagligen, eller?
Ja, det kan man säga att jag gör.
Alltså, men jobbar du också med, du sa att du tog hem, alltså om man bor i Linköpingsområdet, kan man typ söka upp dig om man, eller hur funkar det?
Ja, nej men innan jobbade jag ju på kommunen. Ja. Så då fick jag ju väldigt mycket ärenden. Idag jobbar jag ju på ett företag, Grannhuset AB, som har bland annat ett skyddat boende för kvinnor och barn. Och då är det både våld i nära relationer men också hedersrelaterad våld och förtryck. Och då skulle jag vilja påstå att vi är väldigt specialiserade på hedersrelaterad våld och förtryck. Då jag jobbat med frågorna så länge som jag gjort.
Är det bara Linköpingsområdet? Eller om man typ bor i Norrland och lyssnar på det här och kan känna igen sig i något, kan man kontakta er också då? Eller?
Precis, och 50% av min tjänst är att jag jobbar på det skyddade boendet, men övriga 50% jobbar ju med utbildningar.
Okay.
Så att jag åker runt och håller fler dagars utbildningar, både för myndigheter, för blivande socionomer, behandlingspedagoger. Jag jobbar väldigt mycket med rådgivning och stöttning om det är så att någon socialtjänst får in ett ärende och de är osäkra på om det är hedersrelaterat våld och förtryck eller inte, så kan de kontakta mig, och det händer väldigt ofta att jag får sådana samtal för att kunna tillsammans med dem komma fram till om det är hedersrelaterat våld och förtryck eller inte. Så att jag har ju varit runt och gjort ganska mycket digitalt också för den delen. Så att absolut. Men jag jobbar med att ta fram, just nu har jag tagit fram fler dagars utbildningar just riktat med blivande behandlingspedagoger.
Okej. Okay. Ja, det är ju nog vettigt alltså.
Ja, nej men precis. Och jag tror att det är viktigt att glömma att det är inte hopplöst. Det kanske låter så som på mig ibland. Men saker och ting är inte hopplöst. Det finns väldigt mycket positivt som händer också. Bland annat att fler och fler utbildningar börjar engagera sig och försöka få in få in föreläsningar i ämnet. Men jag tror att vi behöver få in det som en del av kursen. Eller att det ska vara en kurs i hela utbildningen. Det är där jag är ute efter. För på så sätt så blir det också obligatoriskt. Det blir mer engagemang i det. Och då har inte bara de som är intresserade av ämnet kanske någonting att vända sig till. Utan alla måste lära sig. Och på så sätt så sprider vi kunskapen.
Jag tror att du berättade när du började läsa på det här 2005, sa du, va? Mm. Varför tror du att det började brinna så mycket för det här ämnet? Och för att din mamma berättade som hon berättade, eller tror du att det var något annat som nådde dig?
Jo, men alltså jag tror att hela mitt liv har nog präglats av starka kvinnor. Både mina systrar, min mamma, men också många andra kvinnor som har funnits i min omgivning. Och när jag läste på insåg väldigt mycket kring jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati och förstod att hur kan det se ut så här? Varför ska jag som man ha mer rättigheter än vad kvinnor har? Varför ska jag ha fördelar? Och så såg jag den kampen och den krigaren min mamma har varit och förstod att fan, jag vill vara med och bidra. Jag vill förändra. Jag vill göra en insats.
Men du ser i alla fall att det finns en ljusglimt där i framtiden, fast ju mer du tittar, ju mer ser du också att det finns att göra.
Absolut, ja. Absolut. Och det är ju någonting som vi, jag tror många som jobbar med frågorna håller med mig om, att vi har sett utveckling, vi har sett förbättringar, men att det fortfarande saknas otroligt mycket. Jag och några av mina kollegor som har jobbat med de här frågorna länge har ju pratat om att vi behöver plattformar där vi får snacka av oss, alltså då i negativ bemärkelse, om all skit som pågår, om all elände som är. För då är det ju alltid så när vi är med i olika paneler eller olika samtal, så får vi nästan alltid frågan, ja men lyft upp några positiva saker. Då har vi pratat om att vi skulle behöva få en plattform där vi får snacka av oss och bara säga om allt skit som pågår.
Ja, för ni får se mycket, höra och se mycket skit verkligen. Jag berättar bara om det här huggen här i Linköping.
Ja.
Och du har mycket sånt, va?
Ja, men liksom. Så är det ju absolut. Och saken är ju den att det finns ju väldigt många, vi har haft många dödsfall i Sverige. Många som kanske inte ens rubricerat som hedersrelaterat. Men som vi har haft här i Sverige. Men det som kanske har berört mig mest är att jag har jobbat med barn och unga i så många år. Och det gör ont. På fullaste allvar. Jag minns i början när jag började jobba med frågorna, när jag startade det här, den här verksamheten 2010. Jag var 22, 23. Jag skulle bli 23. Och jag kommer ihåg att jag fick de första ärendena, de första personerna som vände sig till mig och trodde på mig och litade på mig och berättade om deras situation för mig. Jag kunde ligga vaken flera nätter efter det och säga, fan, vad gör jag? Jag kan inte det här. Vad har jag gett mig in på? Jag kommer svika de här människorna. Och grubblade över om jag verkligen hade gjort rätt saker. Kommer jag göra situationen värre för dem? Kommer de som jag har anförtrott och litar på göra situationen värre för dem?
För det måste vara svårt att lära sig skilja professionella och kunna släppa, kunna gå hem och vara verkligen trebarnsfar också.
Liksom. Ja, det är ju, som sagt, det var, jag brukar hylla min sambo väldigt mycket och det förtjänar hon ju utan tvekan. Verkligen supermänniska som har stått ut med mig alla dessa år. Min telefon kunde ju ringa 2-3 på natten emellanåt från barn eller ungdomar som sa att jag flyttar hemifrån och jag behöver hjälp nu. Mm. Och hon har aldrig ifrågasatt någonting, utan hon har ju stöttat mig. Hon har verkligen stått vid min sida. Och jag undrar ibland hur hon har orkat göra det. Men det har ju också varit bra för mig. Och sen just också, men hon har sett när jag har haft sämre dagar och kunnat ställa upp och stöttat mig. Samma sak med mina syskon, för det är ju där många också frågar. Hur tar din familj att jobba med de här frågorna? Och det vet jag att du hade tänkt fråga också, men jag föregår det här nu.
Ja, det.
Nej, men hur är din familj? Hur bemöter din familj? Hur reagerar de? Vilka Vilka reaktioner får du? Har du fått några hot? Och så vidare och så vidare. Min familj har sedan dag ett varit extremt stolta. Mina syskon och min mamma var det också såklart. Tyvärr så gick hon bort år 2010. Men var extremt stolt över mitt arbete, över den där jag försökte kämpa för. Och mina syskon än idag, så fort det skrivs någonting om mig, vad det är, när de är först med att dela, kommentera, det är så här, de delar ju långt före vad jag har gjort. Ja, men du vet, så här, magiskt. Och har man det stödet, då blir också ditt arbete lättare. Det får man ju inte glömma, de fina delarna också. Men också alla solskenshistorier där det har gått bra för de man har hjälpt.
Ja, det måste värma hjärtat, va?
Ja, men skoja. Alltså det är så här, när man har hjälpt någon och sen 10 år senare så bara har man fortfarande kontakt med dem. De skriver, ja, men jag har hittat en person som jag älskar, som jag vill gifta mig med. Jag har fått barn med den personen. Klart man växer.
Ja, det förstår jag.
Och vissa kanske det går bra för direkt. Vissa kanske det tar många, många år. Och på det så har jag ju i verksamheten när jag startade har jag jobbat med att utbilda unga grabbar. Framförallt, sen också senare så rekryterade vi unga tjejer också som genomgick utbildningen. Men att få se...
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Det är de grabbarna idag. Vi har läkare, vi har socionomer, vi har personer som jobbar för IFK Norrköping. Ja, men förstår du, det är så här, lärare, projektledare. Ja, men du vet så.
Ja, kul.
Ja, men och där får mig ju växa som människa att jag har fått vara med på deras resa, att den äran jag har fått för att vara med på deras resa. Och när man har med allt det här så blir det också lättare för mig att fortsätta kämpa. Och så tror jag också det är för många som jobbar med tuffa frågor, med svåra frågor, att det finns så mycket ljusglimtar så att man får inte glömma dem och njuta av dem.
Ja, vad fint att höra. Alltså nu ska jag inte ta bort det här fina momentet, men jag tänkte på när vi pratade om de här uppläckningsresorna.
Uppfostringsresorna,
måste jag säga. Och då måste man förstå att många av de här killarna sen begår brott. Men det man inte förstår, det är att de är själva offer. För jag läste en artikel om dig du skrev. Det var jätteintressant. Det var just att många av de här pojkarna verkligen är ett offer i sin förövarroll. Så här, att de blir verkligen påtvingade. Liksom, så här. Du får gärna spinna vidare här.
Ja, nej, men jätteintressant. För vi har kollat på en hel del nu senaste tiden. Kopplingarna hedersrelaterad våld och förtryck och kriminalitet. Inte bara kriminalitet utan missbruk, men också radikalisering och extremism. Det här är någonting, ingen forskning eller någonting, utan jag själv läst på och kollat vad är kopplingen, vad finns det. Jag är övertygad om att det är fler som har gjort den kopplingen och tittat, så att det är inget jag står och tar äran åt, utan jag har bara visat intresse för det, för att de unga grabbar jag har mött och sett hur de har hamnat på de banorna de har hamnat, och sen när vi sitter och pratar med dem och ställer frågor kring deras bakgrund och var de kommer ifrån, så hittar jag ju så hårfina. Alltså det är så här, går hand i hand oftast. Mm. Vi uppfostrar pojkar, samhället uppfostrar pojkar, många familjer uppfostrar pojkar till att män klarar sig själva. Män är starka, ber inte samhället om hjälp, ber inte om någon om hjälp. Män ska klara sig själva, män ska inte gråta. Män ska inte visa känslor och så vidare. Du vet precis, och lyssnarna också garanterat. Och när vi då matar i pojkarna det här. Jag vet, hela min uppväxt var rädsla och respekt exakt samma ord för mig. Var du rädd för mig, då hade du respekt för mig. Och det är så sjukt hur många unga grabbar jag har mött genom åren som inte har en aning om att det är två helt olika saker. Verkligen. Det tog mig många år att förstå att det är två helt olika saker. Så att när man sitter och beskriver vad rädsla är och vad respekt är, då blir det också så här, ah shit, jag har ju inte haft någon aning. Men det är inte så konstigt att man blandar ihop de två sakerna. Hur som helst, när pojkar lever med utsatthet eller pojkar som mår dåligt eller tvingas in i äktenskap eller tvingas att bevaka, kontrollera, bestraffa och inte vill vara en del av det, så ber de inte samhället om hjälp. Utan de försöker klara det på egen hand. Men när det kommer till en bristningspunkt, när de inte klarar av mer, då flyr de oftast familjen. Och när de flyr familjen, då hamnar de på gatan. Vad finns på gatan?
Utanförskap.
Kriminalitet. Ja. Missbruk. Radikalisering. Extremism. Och då är det ganska lätt för dem att bli upplockade. För då har de ju, de har lämnat ett kollektiv, ett tillhörighet, och så hamnar de ju i en annan stad. Ja, precis. Och det är inte alltid den bästa. Eller, det är inte alls bra. Och då blir det också väldigt svårt för de här grabbarna att göra skillnad på det här. Sen har vi också kollat lite kring kända fall vi har haft i Sverige. Hedersmord. Vi har haft flera av de hedersmord vi har haft, utan att nämna namn eller peka, så vet vi att pojkarna eller bröderna i de familjerna har blivit kriminella eller missbrukare. Fadimes kanske är den kändaste, där brorsan var kanske 14, 15, 16 år när Fadime blev mördad. Där skulle jag vilja gå in och påstå att samhället svek honom. För hade man gått in och tagit hand om honom redan då, när han var ett litet barn, för det var han ju.
Verkligen.
Och får vara med och uppleva när din syster blir mördad av din pappa. Pappa sitter i fängelse. Antagligen blir mamma som ett spöke. Ursäkta uttrycket. För hon har förlorat en dotter. Och så har vi en ung grabb som blir utåtagerande. Vad han gjorde som vuxen får han stå för själv. Det tänker inte jag sitta här och försvara. Men när han var ett barn och blev utåtagerande, så hade samhället kunnat stötta honom. Det slutar ju med att han blir kriminell, åker in och ut från fängelse, och så slutar det med att polisen skjuter honom i huvudet.
Ja, just det.
Och då har vi flera andra fall där vi har grabbar som har hamnat i djup kriminalitet, som kanske har systrar eller tjejer i sin omgivning som har blivit mördade eller varit med om olika saker.
Men är det något mer du skulle vilja få med?
Det finns det garanterat. Jag har
tror att du kan prata mer än vad jag kan faktiskt.
Nej då. Nej, men alltså, jag tror att du har tagit det flera gånger själv. Men jag tror att jag brinner för frågorna så mycket som jag gör. Inte bara för kampen mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket, utan för jämställdhetsfrågor överlag. Och när man har det drivet och det engagemanget, och när man verkligen brinner för det som jag gör, då kan man nog prata om det. Jag gör den kopplingen.
Men hur agerar du själv med jämställdhet? Nu är du trebarnsfar och du har en fru och du har ju garanterat vänner och bekanta. Så här. Hur agerar du själv? Tänker du på något speciellt? Nu går vi kanske in på personliga grejer, så här, men just det här med jämställdhet. Så här, hur agerar du själv kring det? Liksom? Så här, är det något speciellt du tänker på? Att,
jag skulle vilja påstå att jag har det i ryggmärgen. Det är ingenting, det är inte så att jag är besatt av att jag går runt och pekar och så, utan att jag känner att jag vet vad som är rätt och fel och jag lever efter det. Om jag har brister, absolut. Jag är en människa också. Så det är inte så att jag påstår att jag är perfekt på något sätt, långt ifrån. Men jag tror att det har blivit så viktigt för mig, hela allt det här. Och i samtal med människor, samtal med mina barn, samtal med vem det än är. Så har det blivit en del av mig. Och jag tror att jag reagerar väldigt per automatik på saker som är rätt och fel. Ja, men om någon säger att jag har köpt en robotdammsugare och döpt den till... Och så ser de tjejnamn. Och sen ska jag säga, aha, hur kommer det sig att den fick tjejnamn? Och jag tror inte att det är att jag har med att jag... Utan det är per automatik, utan det har blivit en del av mig.
Jag måste bara säga, vår robotdammsugare heter Lil Jocke. Den är så dålig på dammsuga. Och det är sant.
Ja, nej, men, alltså, det är kanske jättedåligt exempel.
Ja, men jag
vi måste börja i vår egen omgivning. Många är ute efter att förändra världen, men jag tror att det är fel ingångsvinkel. Jag tror att vi måste börja i det lilla, för i det vardagliga, i vardagshandlingar, för först då kan vi också förändra i det stora. Nu lät jag som en jätte, märkte jag på mig själv, men det var inte
annan. Men jag förstår hur du tänker.
Och där är det ju väldigt vanligt, precis som du säger. Jag menar, om vi kollar på statistiken kring suicid och självmord bland unga män, den har ju ökat drastiskt. Det är ju precis där du nämner, att och där jag var inne på förut, att vi lär våra pojkar att res dig upp, var en man, vad ska du gråta för? Och sen så kommer de upp i åren och vet att jag är en man, jag ska inte be om hjälp. Och sen så kommer de till en bristningspunkt där det har gått för långt, det är för sent att söka hjälp. Det är för sent att be om hjälp. Det är aldrig för sent, men det blir så.
Man tänker så i huvudet. Liksom.
Och då så...
Lätt att bryta och agera.
Ja, men då finns det bara en utväg. Antingen hamnar man i missbruk, i kriminalitet, vad det nu kan vara, eller så orkar man inte mer.
Nej, jag håller med. Jag är själv där, så att jag vet exakt hur det är. Och det är nu på slutet jag börjar gråta efter jag blev pappa och fick någonting.
Finast som finns.
Ja, verkligen. Så att jag är verkligen ent. Det var faktiskt Maria som sa det till mig, att du är stereotypen av macho. Var det inte macho? I mitt huvud var macho Clint Eastwood med sin bössa. Men det var först då jag började typ kolla vad den här machokulturen var. Så kom upp en bild på mig. Liksom.
Exakt. Du slog upp dig själv i ordlistan.
Ja, men nu blir det sidospår.
Jag hör dig, och det är viktigt. För vi pratar ju precis om pojkarna och pojkarnas utsatthet. Ja. Och just hur viktigt det är att pojkar är macho och lär sig slåss. Min kära pappa brukade säga, slåss inte, hamna inte i slagsmål. Men hamnar du i slagsmål, se till att slå dem. För om du inte slår och kommer hem, så kommer du få ännu mer stryk hemma. Och det var den uppväxten jag hade.
Den är jobbig, okej.
Ja, nej, men på riktigt. Jag började med brottning, jag skulle vara skitduktig. Det kunde komma andra grabbar från andra skolor som skulle utmana mig i slåss och grejer. Och jag ska vara ärlig, jag hatar våld. Jag avskyr våld. Jag hatar allt som har med våld att göra. Jag hatar vapen. Jag köper inte sånt till mina barn. De här leksaksvapnen och sånt där. Vi har fått i present, men jag skulle aldrig få för mig att köpa. Och det har format mig. Och jag är så glad för det. För det som är precis den här onda cirkeln jag pratar om är att hade inte jag läst på och utbildat mig och lärt mig, så hade jag antagligen hamnat i samma uppfostringsform som kanske min pappa. Jag hade antagligen också tagit till våld väldigt lätt. Och då kanske det inte handlar om fysisk våld utan alla andra sorters våld också. Så det behöver inte alltid vara det fysiska våldet. Att jag hade tagit till där i min uppfostringssyfte med mina barn. Men någonstans har jag lärt mig att den vägen jag har valt tar mycket längre tid. Men då vet jag också att mina barn kommer älska mig för den jag är och vända sig till mig. För när mina barn, nu det här är verkligen sidospår, blir äldre och sin första fylla, jag hoppas att det inte händer, men jag vet att det kommer hända, sin första fylla och de gör, fuckar upp, att den första de ska ringa är mig eller min älskade sambo. Mm. För de ska veta att okej, jag har gjort bort mig, men jag vet att jag kan lita på mina föräldrar. Och uppnår jag det, då vet jag att då är jag bra.
Ja, men jag förstår det. Jag hoppas ju samma sak verkligen, att det ska bli en nice anknytning.
Mm.
Ja, den dagen får vi se.
Ja, men verkligen.
Jag har ju några år kvar efter. Nej. Jag ligger ett gäng år efter dig.
Ja, nej, men det går snabbt, tro mig. Det går nästan snabbare än vad man vill att det ska göra.
Alla säger det.
Alltså. Ja.
Ja, men jag tänkte, ska vi börja avsluta där? Är det något mer du skulle vilja få med, kära vän?
Ja, nej, men jag tänker så här att det finns väldigt mycket. Men däremot, så det jag vill skicka ut till folk som lyssnar på det här, som tycker att det vi har pratat om är intressant och relevant, är att gör inte skillnad på människor. Se människan som människa, som alla människor är. Vi är olika allihopa. Vi har olika bakgrund, vi har olika uppväxter och så vidare. Vi har olika utmaningar. Engagera er. Ta till er det som finns och den hjälp som finns runt om. Stötta människor oavsett vad de har med sig. Och verkligen bry er om människor. För så länge vi har de utmaningar vi har, att vi har skillnad på människor och människor, barn och barn, så kommer vi inte komma förbi det som är just nu. Jag tror att en bra början är att vi ser människan oavsett bakgrund.
Ja, jag tror det verkligen är någonting på spåret där. Och att inte vara dömande, så här, verkligen inte. Och det är att se människan, att inte vara dömande såklart.
Mm.
Ja, men grymt. Men då stoppar jag på knappen här då. Så får jag önska dig, får jag tacka så jättemycket återigen.
Det är jag som ska tacka, Jocke. Det har varit en ära att få vara med på det här, verkligen. Jag har haft otroligt roligt.
Ja, detsamma. Jag har fått med mig mycket. Tack. Så där, det var allt av de här två delarna om hederskultur. Jag vill återigen tacka Hoshi. Jag hoppas att jag uttalar namnet rätt. Så här, om jag inte gör det och Hoshi, du lyssnar på det här, så ber jag så mycket om ursäkt. Men jag tror att allt det fina du förmedlar kom fram, och det är väl det viktigaste, tror jag. Jag säger som vanligt, glöm inte att följa oss på Instagram och Facebook, Brottsofferpodden. Skriv gärna mail till mig på brottsofferpodden@gmail.com med synpunkter, funderingar eller önskade ämnen jag borde ha med här. Och har du någon idé och skulle vilja bli en del av podden och kanske hjälpa till att redigera, tveka inte att höra av dig heller, för jag är ständigt jakt efter någon som vill dela den här med mig. Och så stannar jag där. Jag önskar en fortsatt fin morgon, kväll, natt, dag eller vad nu klockan är när du lyssnar på det här.
Historien som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår, för skulden ligger hos den som begår. Hos den som begår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.